Hej på er allihopa och god fortsättning. Hur länge får man säga det i Pingstkyrkan? Vi kan väl hålla på till april i alla fall, för då händer något annat som heter påsk. Tack för att jag får komma hit, eller ni hade ju inget val, det är det som är så roligt just den här söndagen. Då är det vi som predikar som bestämmer vart vi hamnar. Men kul att ni kom hit ändå, fastän ni visste om det, att det nog var jag som skulle dyka upp. Och jag är... men det är väldigt varmt och gott i hjärtat varje gång jag får komma till Pingstkyrkan. Jag är ju oftare här på ungdomarnas fredagkväll. Jag är inte att jag är här ofta, men jag dyker upp lite oftare där och uppskattar det jättemycket. Och samtidigt att få möta församlingen och Guds barn i Katrineholm, det känns jättevärdefullt. Men jag heter som sagt var Rickard Lundgren, ifall du inte har träffat mig. Och för många år sedan var jag medlem i den här församlingen. Sen bestämde jag mig för att starta en ny församling och den heter Agape. Och vi hoppas att Gud var med i det också. Men man kan aldrig veta så säkert. Men vi har hållit på i 22 år i alla fall nu. Och där är nu Lukas Gniste, tror jag. Jo, och predikar idag. Så det är ju jättekul att få göra det här som de kallar för talarstolsutbyte. Den blir jättefin när vi får den här talarstolen till oss, tycker jag. För han har bara ett skraltigt bord där borta. Ja, det var så fint att ni sjöng den här sången, Stormens överman, för oss. För en strof i den sången handlar ju om att han håller dig i handen. Och det är det jag upplever att jag ska tala om idag. Utifrån Bibeln, men också utifrån egna erfarenheter, färska erfarenheter och gamla erfarenheter. Och händer är ju intressanta. Kan de säga någonting? Kan händer lära oss någonting? Kan händer berätta någonting för oss? Ja, de kan ju faktiskt det. Om jag skulle stå så här, så säger det liksom, nej, 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 jag ger mig. Ja, i alla fall om ni skulle ha en slangbälla i handen. Men skulle jag stå så betyder det kanske att jag ger mig i förhållande till Gud. Och, om jag river mig i håret, då skulle ni förstå att nu försöker han tänka. Om jag håller på så där, då förstår ni att jag är stressad, eller hur? Och om jag håller armarna i kors, som ganska många gubbar gör när jag predikar i kyrkorna i Sverige, så betyder det, nu ska vi nog vara lite försiktighet, här kan komma vad som helst. Och om jag, det här har jag läst när de försöker att ta hand om Putin, så, eller de ska konstatera hur han betedde sig och så där, så är det ju om man hälsar ovanifrån eller underifrån, så betyder det olika saker. Det har jag aldrig tänkt på, så alla jag har hälsat fel på, jag ber om ursäkt. Men om man hälsar ovanifrån, så är det visst att man vill dominera. Så Putin försöker alltid få handen över så här, men när han möter kineserna så försöker de lura honom så att de ska få handen. Det är kul sandlåda ute i världen, och det där funkar väl kanske till viss del, men man kan ju känna att en del människor hälsar väldigt hårt och andra löst. Det betyder ju också någonting. Jag har faktiskt ofta blivit tillsagd, hälsa inte så löst, kar. För att det liksom känns fischligt och betyder liksom som att man är nervös. Och jag har lärt mig att suga tag ordentligt i händer på folk. Och så ser man ett gips längre in och så, ja, det kan bli mycket fel. Men händerna kan säga mycket. Det är intressant. De kan kommunicera saker bara utifrån våra händer. Och när min son Lukas föddes så var jag ju så lycklig och sprang inte kanske runt med honom, men jag hoppade lite av glädje och så här. Och så säger Karin, du ska nog titta i hans hand, för hon hade redan märkt på hans nacke att det här var ett barn som var lite annorlunda. Så hon misstänkte att det här barnet har nog Downs syndrom. Och så sa hon, varför ska jag titta i hans hand? Och då var det ju en livslinje, ni vet, sån här streck vi har i handen, som gick rakt igenom hela handen. Åh, det gjorde så ont i mig. Jag stängde handen och så öppnade igen. Oh, den är kvar. Ja. Oj, 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 för det visste jag. Då har man nog Downs syndrom. Ni behöver inte vara oroliga. Det är ganska radikalt. Det gör ingenting om det svänger av lite. Liksom. Men när de har Downs syndrom, då är det spikrakt så här. Och jag bad den kvällen när jag gick till min säng. Gode Gud, du får gärna göra någonting åt det här, för Down syndrom, det förstår jag mig inte på. Det är nytt och ovant och så här. Och nästa dag så tog jag och öppnade handen igen och tänkte, det kan jag ha skett ett under. Och det var ingen livslinje som var rak i den handen. Yes, skrek jag till hela Brinneby sjukhuset, tror jag skallra till, i Norrköping. Och då sa Karin, du öppnar fel hand. Då var det ju kvar i den andra handen. Och så, ja, man blev lite chockad. Så har man gjort en resa. Vad jag tycker om att öppna Lukas hand nu för tiden och titta på den där linjen. Det som skiljer honom från oss gör honom väldigt vacker i sin själ, måste jag säga. Och det är många som känner honom som också upplever att hos honom är man alltid godkänd och okej. Okay. Och man får vara som man är. Så jag har inte upprepat den där bönen till Gud faktiskt en enda gång sedan dess. Men att hålla Lukas i handen, det är väldigt speciellt. Ja, det finns säkert någon som kan skvallra. Det är jättefantastiskt att hålla min fru i handen också. Verkligen. Det längtar jag alltid efter. Men Lukas lilla hand, det är någonting helt speciellt. Den är liksom lite... Det är som att den hade kontakt med en annan plats. Och att den innehåller både ålderdom och en framtid. Ja, nu blir jag så poetisk. Jag får tänka på att jag egentligen bara är elektriker. Men att hålla Lukas i handen, det sker någonting fint. Och vet du vad? Det sker faktiskt någonting med dig varje gång någon håller dig i handen. Du har en nerv i handen som heter vagus. Jag har varit på Wikipedia och lärt mig. Och den nerven ligger väldigt ytligt i handen. Så när en annan hand läggs emot din hand så reflekterar den handen, ja, men typ 37,5 graders värme in mot vagus. Och vagus reagerar direkt och säger till hjärnan, det här var trevligt. Och då sjunker ditt blodtryck. Och om man håller mer än 3 sekunder så infinner sig en känsla av välbefinnande. Och så tror människor på evolution. Hur får 2 molekyler för sig att, ja, så ska vi placera vagus i händerna, för de här människorna är rätt så stressade ibland, så det är bra att de tar varandra i händerna. Skulle molekylerna hittat på det där, då hade det varit näsa och armhål eller någonting som hade matchat. Men nu är det en Gud som har skapat människorna. Det är viktigt att slå fast i en väldigt förvirrad teologisk tid. Att Bibeln har inte fel, den säger att Gud har skapat människan och allting, och det var inte dagens tema, så vi lämnar det där. Men Gud är en Gud som har bra design på grejer. Och han har gjort så att du faktiskt mår bra av att hålla någon i handen. Har du en äldre pappa, en äldre mamma på ålderdomshemmet, på sjukhemmet, som kanske är mycket ensam, då vet du hur mycket det betyder att de får hålla dig i handen. För de har vagus här. Så det var jätteskönt att blodtrycket går ner. Det kanske till och med funkar bättre än medicinen. Ja, i Jobs bok 27:11 står det, jag vill lära er om Guds hand. Jobb var plågad och han hade det jobbigt. Jag tror det är därför vi har fått det ordet. Väldigt jobbigt. Och han ville ändå förklara för sina vänner om Gud. Och då valde han att säga, jag vill lära er om Guds hand. Det jag ska berätta nu är inte skryt. Det kan låta så, men jag vill i alla fall inte att det ska vara det. För att det handlar inte om en förmåga eller någon slags speciell utväljelse, utan det handlar bara om något jag har varit med om. Och det blev så. Och det är jättelänge sedan. Det är 32 år sedan. När jag som ung människa, jag var över tonåren, bestämde mig för att jag åker till Albanien och berättar om Jesus. Och då sa man till mig, Rickard, det är farligt. De har dödsstraff på att berätta om Jesus i det landet. Ja, men jag tror inte de gör det med mig, sa jag. Och det är klart jag var naiv. Jättenaiv. Så naiv att jag kunde bli missionär. Och så sa han, men du kommer hamna i fängelset om du tar med dig Bibeln. För det gjorde jag också. Det är förbjudet. Du kan inte göra så här. Och så frågade man mig då, på Slaviska missionens kontor i Stockholm: vad har du för garanti att det ska gå bra? Och jag svarade: jag tror Guds hand vilar över mig. Det är härligt att vara 18 år. Då kan man ge tydliga och bra svar. Sen trasslar man till det, man blir 53 och undrar vad andra tänker om det man säger. Men då sa jag bara: jag tror Guds hand vilar över mig. Och det var ju klart, det visade sig redan när jag kom till Danmark. Jag hade aldrig kört bil så fort som de gör i Danmark. Och så blev det en sån här seriekrock. Och jag satt just och fipplade med en Coca-Cola. Jag hade öppnat en påse Brio-godis. Det vet inte du vad det är, va? Nej, orange och vita, jättekladdiga, sockriga godisbitar. Och far in i en Mercedes så det dundrar om det. Och Coca-Colan sprutar över hela vindrutan och Brio-bitar. Och det var sommar och det var varmt och jag hade ingen AC. Ja, det gick ju bra för Guds hand var över mig, men Mercedesen, han var sur. Och jag fick ju lappa ihop min bil där på en verkstad och sen åka vidare. Och hela den sommaren hade jag klet i Coca-Cola och socker på hela insidan av min bil. Och påminner som att Guds goda hand var över mig. När jag kom ner till landet så ringer en telefon från regeringens kansli till gränsövergången där jag står och säger så här. Det här har jag fått veta efteråt: det kommer en blå bil ifrån Frankrike, släpp in den. Jag hade 14 000 Johannes evangelium i Bibeln. I bilen menar jag. I min bil hade jag fullt med dessa evangeliedelar. Och då bara sträcker de ut handen och stämplar inte ens mitt pass. Och gör bara så här. Och jag brakar rakt in där i Albanien med min Golf. Fullastad med evangeliedelar. Bak på bilen så var det ett stort S. Inte ett F utan en så här klisterlapp som visar att jag var från Sverige. Men det brydde de sig inte om, för Guds goda hand var över mig. Och jag åker ner till familjen jag hade träffat ett år tidigare. Och de undrar: vad är det vi bär in för kartonger? Ja, men det är biblar. Och hjälp, då kommer vi ju bli dödade, sa de. Nej, sa jag, Guds goda hand är över oss. Och det blev fantastiskt bra. Det gick några veckor så rasade hela det politiska systemet. Diktatorn, inte Enver Hoxha utan annan som heter Ramis Alia, han stack till Brasilien. Och landet var utan regering. Halleluja, så underbart. Och där i det kaoset fick jag dela ut Lukas evangelium, eller om det var Johannes evangelium var det nog. Och sen så var det en ny läkare som blev president och han sa: kan inte du läsa Bibeln för oss i TV. Så jag får sitta i 3 kvällar och läsa hela Johannes evangeliet i det ateistiska Albanien för hela nationen. Över 3 miljoner människor tittade nog på varje program, för det var första gången någon fick läsa i Bibeln. Landet var bara helt öppet helt plötsligt. Det var inte jag som öppnade, men det skedde då. Men Guds goda hand var över mig. Ja, det är, förlåt att jag är kanske kaxig och pratar om det, men min poäng är att när du går ut härifrån ska du säga samma sak. Så det är lika bra att vi börjar öva på det nu. Jag har varit på en helg nu nere i Småland tillsammans med Gå ut mission. Matilda och Erik känner ju Jonas och Gudrun Marta. Jonas bodde här i Katrineholm när vi hade Gå ut mission här, missionsorganisationen. Han tog över som föreståndare i Gå ut mission för 13 år sedan efter mig. Och vi har varit samlade, 35 personer, och lagt planer för det nya året, evangelister. Och Gud har varit så god, kära Katrineholmare. När jag flyttade hit fanns inte Gå ut mission och jag hade bara en trasig bläckskrivare. Och så sa jag: vi ska starta missionsorganisation. Och jag kommer att ihåg att Ulf sa: lycka till. Tack för det, Ulf. Det fungerade riktigt bra. Idag har det startats 4800 nya församlingar över världen i Afrika och Asien. Asien heter det. Det är ju fantastiskt vad Gud har gjort genom 23 år. Halleluja. Och många, många andra saker. Men över 2150 svenska ungdomar har under de här åren åkt ut på missionsresor. I sommar har vi 8 team på gång som ska ut och besöka olika andra församlingar och andra länder. Bara den här sommaren. Ja, det är ju Guds goda hand. Det är ju inte Rickard Lundgren. Han får ju knappt ihop predikan idag. Men det är nåd över nåd. Och jag är så fascinerad. Och nu var vi samlade. Och nu ska du få ett färskt vittnesbörd. Som i alla fall Fridlunds vet så har ju Jonas hustru Gudrun Marta haft migrän i 15 år. Så han kan inte resa utomlands.
Han måste ta hand om barnen och han får göra det mesta. Och det finns en medicinsk förklaring till det här. Och det är en väldigt allvarlig tillstånd som orsakar den här extrema migränen. Och nu var det så illa så att Hans ringde till mig på fredagen och sa, antingen får jag stanna hemma eller så måste vi bara köra in henne och lägga henne i ett mörkt rum hela helgen. Och att det är tyst och lugnt där då. Ja, gör det sista, sa jag. Och sen när vi på lördagen, vi bad för henne på fredagen på våran samling och hon låg för sig själv. Och på lördagen så frågade jag, hur är det? Det är sämre, säger han då. Och man blir ju så förtvivlad. Man ber till Gud och förväntar hjälp och så blir det sämre. Been there, done that, så att säga. Oh, vi var förtvivlade och så tänkte jag på när Jesus bad för en blind. En gång bad han två gånger. Vi ber en gång till, sa jag. Och så bad vi. Och det var inte samma tryck i den gången, det var det inte. Utan folk bara stod så här lite. Och så får jag den här sången i huvudet. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Vagusnerven, det är den vi behöver nu, Gud. Och inte visste jag att Gudrumatta precis då suckar i sitt inre bara en tanke. Det känns som att du inte finns, Gud. Det känns som att du inte ser mig, du är inte med mig. Och när vi sjunger den här sången en gång till så smäller det till. Här nu igår. Och hon börjar gapskratta. Prisar Gud i höga tungor. Kan inte stå upp. Bli fylld med den helige ande. Folk rusar till och tror först att hon gråter. Men hon ligger en och en halv timme och skrattar av hjärtans lust. Hon har varit så plågad i så många år. Men igår fick hon sin bästa stund på länge. Och hon säger själv, jag hamnade mitt i Guds hand. Det är för tidigt för att säga om hon är helad. Det skulle vara hemskt kul, men det kan jag inte uttala mig om. För det här har varit så lång resa. Men självklart hoppas jag det och självklart tror jag att någonting hände. Hon var i alla fall med på frukosten idag och sken som en sol. Tack gode Gud, det var ett färskt under om Guds hand. I Lukas 8 så tar synagogsföreståndaren tag i Jesus och säger, min dotter håller på att dö, kom fort och rädda henne. Men då kommer det ju en kvinna med blödarsjuka också och det tar tid och dottern hinner dö. Den med blödarsjuka blev helad men dottern är död och synagogsföreståndaren säger, nu är det ingen idé Jesus, du behöver inte komma. Men vad gör Jesus? Han följer med. Och jag tror ni som har läst Bibeln vet vad Jesus gör. Han tar den döda flickans döda hand. Dökalla handen, döstela handen tar han tag i. Och hon får liv. För hon håller helt plötsligt i Jesu hand. Halleluja. Och vi har ju nämnt Thomas här tidigare. Det är bra att du kan din Bibel, broder. Han ska ju inte kallas för tvivlaren, han hade ju bara huvudet på skaft. Det är ju synd om honom, men det står inte i Bibeln att det var det han hette. Men tänk att han ber om att få känna på Jesu hand. För det är ju omöjligt att tro att den som är död lever. Jag förstår att Thomas kände, nej nu har de blivit helt stolliga allihop. För den som var död kan inte få liv igen. Det har aldrig skett förut. Okej, Jesus kunde ge liv, men när det är han som dör, då är det dött. Men så säger de, nej, han var här. Ha, jätteroligt, halleluja, fridbroder. Nej, det går inte. Jag vill känna på hans hand. Han säger till mig, jag vill sticka fingret genom hålet i hans hand. Nu står det inte i Bibeln att Thomas gjorde det. Men det står att Jesus kom och sa, kom Thomas och känn på mina händer. Kan vi inte låtsas att han gjorde det också? Bara just någon minut här. För det var det han ville och Jesus gav den möjligheten. Men vi vet inte det. Men en sak vet vi, att lärjungarna lärde sig det händer bra saker ifrån Jesu händer. De sjuka blir botade, människor får nya tankar. De förvandlar världen med goda gärningar när de väl har fått beröras av Jesu händer. Och i Apostlagärningarna 4 då har vi kommit en bit ut i den första kyrkans historia. Jesus har lämnat jorden och så blir det förföljelse. Och jag menar, en del kristna hade nog bett, käre Gud, ta livet av dem som förföljer oss. Men det gjorde de inte. De ber bara så här, Gud, räck ut din hand och låt helande och tecken få ske igen genom oss, dina enkla tjänare. Och då sker det igen. Och så står det att människorna märkte att Guds hand vilade över dem. På flera olika sätt uttrycks det. Det står exempelvis att genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Så går vi lite längre fram till kapitel 8 i Apostlagärningarna. Och då är det väckelsen nere i Samarien. Filippus har rest ner där och det är många som kommer till tro. Det var stormöte, det var kanske tusentals människor. Eller i alla fall hundratals människor. Och många av dem kommer till tro. Och så ber Filippus att Petrus och Johannes ska komma ner. Därför att de som hade kommit till tro, de hade inte ännu fått del av den heliga ande. De hade inte blivit döpta i den heliga ande. Så därför så kom Petrus och Johannes. Och vad gjorde de? De la sina händer på alla dessa som hade kommit till tro. Och då fick de också ta emot den heliga ande. Halleluja. Det här var centralt för den första kyrkan, för Jesu lärjungar, för apostlarna och så vidare, att vi kan lägga händerna på människor så kommer Guds välsignelse och Guds kraft och också den helige andes dop människorna till del. När Paulus är gammal och trött och skriver sitt sista brev, lite tjurigt är det ibland, men ändå det får man vara när man är gammal tror jag. I andra Timoteusbrevet så skriver han till Timoteus: blås liv i nådegåvan som finns i dig genom min. Ni har ju hört på predikan nu om händer en 20 minuter snart. Genom handpåläggning. Jag tror vi måste lägga händerna på folk. För Paulus trodde så mycket på det här så han lyckades uppmuntra den yngre Timoteus att bli en pastor som sen var pastor i Efesus. För tror man alltså 120 000 medlemmar. Det är fantastiskt. Han blåste verkligen liv i den där gåvan. Och fick uppleva hur många som blev välsignade genom hans händer. Till slut, i den här lilla genomgången. Johannes själv, lärjungen, som lite skryter om att Jesus älskar honom mer än andra och sådär. Han tyckte ju att han var lite extra. Han var också väldigt ung, så man får väl ta med det i bilden. När han är gammal och söker Herren på ön Patmos där han är fängslad, så kommer han till himlen. Han kommer in i en syn, han får en uppenbarelse. Det är därför sista boken heter Uppenbarelseboken. Det är alltså inte historieboken om vad som hände 20 år innan. Det är Uppenbarelseboken om vad som ska hända i den yttersta tiden. Och då möter Johannes Jesus, som han ju har lite snackat med de andra. Jesus älskar mig mest och sådär. Och helt plötsligt ser han honom som Gud. Han ser honom som härliggjord. Han ser hur helig han är. Och han faller som dö ner. Han får inte fram ett ord. Och han tror att han ska dö. Och då säger Jesus några ord till honom. Var inte rädd. Och så lägger han sin högra hand på Johannes. Jag är den första och den sista, säger Jesus. Och då kan Johannes ställa sig upp. Det är kraft i Jesu händer. Men det finns också en frid som gör att vi människor kan överleva i Guds närvaro. Har du syndat? Har du gjort dumheter? Har du gjort det du inte vill? Har du varit elak mot någon? Eller gjort det Gud inte gillar? Fatta mod. Gud har en fantastisk hand och han vill lägga den på dig och säga: var inte rädd. Jag är den första och den sista. Och så får du resa dig upp i din kärlek till honom. Halleluja. Det fungerade på Johannes, det har fungerat i mitt liv och det fungerar i allas våra liv. Varför lyfter vi händerna under lovsång? Ja, men det är för att vi ska vara en modern kyrka. Jaha, okej. Varför lyfter man händerna under lovsång? Jag tror ytterst att det handlar om att man vill välsigna Gud. Det är liksom en gest att man vill välsigna och visa sin beundran. För jag var på en rockkonsert för en månad sedan med 10 000 människor nere i Danmark. Och alla hade händerna i luften. För de ville liksom visa artisterna att de var bra. Och det har ni väl sett på Ullevi. Håkan Hellström. Oj, oj, oj. 70 000 upp med händerna i luften. Det är liksom någonting i oss människor att vilja visa med våra händer. Du är bra, du är bra, du är bra. Men vi har här idag lyft våra händer, i alla fall jag. Och välsignat Gud och lyfter våra händer inför Gud. Men när man är med om någonting otäckt, vad gör man då? Ja, då kanske man gömmer sitt ansikte. Om någonting sker som är orättvist, då slår man ut med handen så här och förbannar det och vill föra bort det och vill inte ha med det att göra. Det finns en situation i Gamla testamentet där Israels folk har en präst som lägger sina händer på något som heter syndabocken. Och så får prästen överföra hela folkets synd in i en stackars getabock. Och när de har gjort det så går bocken ut i vildmarken och bär bort folkets synd. Och då visste man att nu är vi syndfria. Det räckte bara ett år så Gud inte behövde straffa dem. Det var på försoningsdagen man gjorde det här. Men det är en förebild om vad Jesus skulle göra för oss alla. Han är på sätt och vis syndabocken, men han väljer lite finare djur. Han säger, jag är, ja, Johannes profeterar, se där Guds lamm som bär bort världens synd. Precis samma grej. Jesus gick verkligen ut i ödemarken när han tog din och min synd på sig. Han tillät detta komma över honom. Och detta märkliga, mystiska sker att han blir gjord till synd. På så vis hade egentligen aldrig funnits någon så syndig som Jesus när han hänger på korset. Då har han ju all vårt elände i sin kropp och dör bort med det. Och straffas dock som rättfärdig utan att ha gjort en enda orättfärdig handling. Utan att ha sagt en enda egoistisk sak. Så dör Jesus som den första oskyldige och därmed blev han försoningen, han blev lösensumman för oss alla att kunna få komma till himlen och få uppleva inte bara Guds hand utan halleluja, hans ansikte, hans ögon, hans stora leende. Eller vad har du för Gud? Är det en ilsken Gud? Nej, Gud är glad. Gud är full av glädje och frid. Han är Gud som har tillfredsställs genom sin sons offer fullt ut. Halleluja. Du som har läst i Bibeln om Elia vet att när Guds hand kommer över dig så får du kraft. Behöver du kraft? Det står så här i första Kungabok 18. Herrens hand kommer över Elia så han sprang fortare än Ahabs hästvagn. Och vi kan läsa i templet hur Herrens hand kom över profeterna, över musikerna. Så att när de gjorde den vanliga tjänsten så blev den plötsligt profetisk. Den blev kreativ. Den blev någonting som fångade människors uppmärksamhet. Därför att den var smord av Gud på ett helt nytt sätt. Kraft och kreativitet kommer in i ditt liv när Gud lägger sin hand på dig. Den unge profeten Jesaja säger, Herrens hand är inte för kort för att frälsa. Hans öra är inte för dövt för att höra. Men i somras när jag hade semester, då var jag tjurig på Gud och jag sa, du är superkass på att frälsa människor i Katrineholm. Det går så trögt att snart flyttar jag härifrån och väljer Nigeria eller något sånt där så att det händer någonting. Så jag blir ju så glad när jag ser det här. 2024 ska det bli vatten i dopgraven. Halleluja. Så när jag höll på att klaga som bäst på Gud så är det en kvinna som faktiskt jobbar på samhällskontoret i Katrineholms kommun som känner det, jag behöver nog Guds hand över mitt liv. Out of the blue, har aldrig varit på en gudstjänst. 38 år gammal, 3 barn, bestämmer sig för, jag behöver nog Guds hand över mitt liv. Vad gör hon då? Hon köper barnens bibel.
det är ju liksom inte det vi brukar tro på alfakurs, som du säger. Men det går ju också att köpa barnens bibel här nere på bokhandeln. Tack gode Gud för att vi har en bokhandel igen. Och hon börjar läsa högt för sin dotter här i hösten. Och sen så googlar hon kyrka och tittar lite på våra lilla skraltiga hemsida för 99 kronor per år. Och då råkar någon ha skrivit, det kanske var Erik som skrev, vad vet jag, det står det, varmt välkommen. Vilken tur att vi skrev det! För det gjorde att hon tittade in här i november på en gudstjänst och så sa hon, stämmer det som står? Är man välkommen? Ja, du är välkommen. Ja, det står ju på hemsidan. Ja, men då är det väl så, sa vi då. Och Sofia tar emot Jesus, blir fylld med den heliga ande. Och hon har börjat vittna för dina kollegor i kommunen, Johan. Jag märker att Guds hand är över Katrineholm och förra söndagen döpte Sofia. Det går att döpa i Katrineholm. Halleluja. Det skedde i Mariakyrkan. Ja. Hörrni, vi kan allihopa få hålla i Jesu hand här idag. Vi får alla uppleva genom hela dagen, genom hela veckan, genom hela månaden, genom hela våren. Ja, men genom hela livet, hur det finns en hand att hålla i. Halleluja. Han leder dig genom att han håller dig i handen. Han leder oss, han välsignar oss. Han trycker på vagus, så vad skönt. Han sänker blodtrycket och ger avkoppling. Han ger frid. Du, någon håller dig i handen. Du är inte ensam. Och så har du en församling här. Vi är jättemånga som kan hålla varandra i händerna. Eller hur? Halleluja. Tack Jesus för församlingen. Det är Guds smarta sätt att vi får hålla varandra i handen under livets vandring.